Om ni lyssnar på det här avsnittet samma dag som det släpptes, alltså fredagen den 17 december, så är det sista dagen som Tennisshoppen har ett erbjudande där man vid köp för minst 1000 kronor får en gåva värd 150 kronor. Utöver det så är julhandeln igång. Om ni kikar på tennisshoppen.se så har Björn Renqvist skapat sidor med julklappstips för både honom, henne, flickor och pojkar. Och glöm inte, den 19 december är sista beställningsdag för att säkerställa att julklapparna hinner levereras i tid. Så besök min partner tennisshoppen.se för att hitta era julklappar.
En podd tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Idag pratar vi med Joakim Alvetoft som hade sin tennisfostran i Norrköpings tennisklubb. När Joakim så småningom började jobba som tränare ledde det till 8 år inom Estes Tennis Academy med bas i Luxemburg. I Sverige valde han sedan att starta en egen verksamhet, Edge Tennis Academy, i tätt samarbete idag med Saltsjö Duvnäs TK. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om fördelar med att driva en privatiserad verksamhet kontra att jobba helt i klubb. Varför han startade eget från början. Vi pratar om känslan av att stå lite utanför ett övriga tennissverige i och med att verksamheten är just privat. Vi pratar om vikten av att sätta krav på spelarna och att jobba med grit. Och så pratar vi om samarbetet mellan Edge Tennis Academy och Saltsjö Duvnäs TK. För att förtydliga lite hur det samarbetet ser ut redan innan avsnittet börjar, så kan man säga förenklat att Saltsjö Duvnäs Tennisklubbs juniorträning sker i klubbens regi. Vad det gäller inbjudan, avgifter, fakturering med mera. Leveransen på banan gör däremot Edge. I grunden finns det ett samarbetsavtal med årlig utvärdering. Utöver det här så bedriver Edge privatträning i klubben samt det som vi i det här avsnittet kallar för akademin, som samlar klubbens satsande juniorer samt en del externa spelare. Och det här blandas då på klubbens banor och på andra anläggningar. Men nu kör vi igång avsnittet. Joakim Alvetoft. Det här avsnittet presenteras tillsammans med min härliga partner House of Bontin, destinationen för smarta träningsverktyg för tennis och paddel. House of Bontin erbjuder dig smarta produkter som garanterat förbättrar ditt spel. Oavsett om du är nybörjare eller spelat länge så har House of Bontin verktygen som hjälper dig att avancera. Har du till exempel problem med tennisarmbåge, med serven, med att sätta rätt skruv på bollen, med ditt grepp eller helt enkelt bara med att träffa rätt, så finns de rätta redskapen för dig hos House of Bontin för att råda bot på det här. Och du, det är aldrig för sent att bli bättre. Så var smart och använd effektiva metoder för att utveckla dig själv. Varmt välkommen till House of Bontin, www.houseofbontin.se. Och om ni använder rabattkoden Linus så har ni 15% rabatt på ert köp.
Då är det en stora glädjen att få hälsa Joakim Alvetoft välkommen till podcasten.
Tack så mycket. Spännande att vara med.
Det är spännande. Jag tänkte, Joakim, skulle du kunna liksom ganska kort börja med att berätta lite om din resa fram till du är idag? I stora drag, hur har den sett ut för dig inom tennisen?
Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Och det var väl där det började. Glad motionär i pappa som tog mig till racketstadion i Norrköping, och så på den vägen så började jag spela. Tyckte att det var superskoj, såklart. Parallellt spelade jag mycket ishockey. Efter en tid så började jag tävlingsspela. Jag slutade ganska tidigt med ishockeyn för att tennisen tog mycket tid. Sen när jag började gymnasiet så började vi så gjorde Norrköpings tennisklubb en lokal tennisgymnasium där vi fick en tränare som heter Björn Wahlström som blev liksom startskottet egentligen för att jag skulle att jag valde att gå vidare med tennisen. Dels så jag är ju född 74 så att Villander vann ju franska och på Rackestadion på Plexipöjvet så var det höga nätet som gällde och vi skulle stå på baslinjen och slå höga bollar. Vilket jag inte alls tyckte var roligt utan jag ville spela serve och volley.
Aha, okay.
Ja. Och det fick jag göra för Björn och han sedermera tyckte också att jag hade ett öga för att bli tennistränare. Okay. Och det var väl så det började liksom att jag, du vet, hemmaklubben, man började jobba lite som tränare, tyckte det var superskoj, tyckte det var roligare än att spela själv. Så att det blev mer och mer jobb på banan. Jag slutade spela redan när jag var 18. Jag hade ju lite konkurrens på den tiden. Thomas Enqvist 74, Thomas Johansson 75, Magnus Norman 76.
Ja, det var inga spelare.
Ja, exakt. Så att, jag spelade 2 pass om dagen men insåg ganska snart att jag liksom, man hade inte så mycket att hämta även om jag var ganska duktig. Så.
Jag tänkte bara där, Björn som tränare där. Vad var det liksom han gjorde som liksom, eller hur var det han var som gjorde att du liksom fastnade för tennisen extra där under den perioden?
Nej, men han plockade vi fram, dels satte han satte tydliga ramar för mig, vilket var bra. Höga nätet gjorde väl att jag hade mindre bra temperament. Så att på så sätt hjälpte han mig att hitta ett bra fokus. Och sen så var han väldigt duktig som tränare. Och lärde mig verkligen att spela nätspel och fick mig att tycka att tennis var jäkligt roligt helt enkelt.
Just, du fick spela tennis på det sättet du tyckte var skoj.
Ja, precis. Och det där har jag tagit med mig också faktiskt i min tränarkarriär.
Ja. Och sen som tränare då, hur har den resan gått fram till där du är idag?
Då blev det helt enkelt så att jag jobbade i Norrköpings tennisklubb och lite grann i Nyköpings tennisklubb efter gymnasietiden och kände väl att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med fortsatta studier. Då träffade jag en kille vid namn Niklas Österberg som tidigare var chefstränare i Nyköping. Han var platsansvarig i Luxemburg i organisationen STS som är grundat och drivs av Håkan Dahlbo som du tidigare har pratat med.
Ja, precis.
Och han står på läktaren och jag står på banan och så säger vi tjena, det var länge sedan, och så frågar han mig, Stufan, ska du inte börja jobba i Luxemburg? Vi åkte ner. Jag åkte ner och träffade Håkan i Seefeld i Österrike.
Ja, det är klart, ska jag jobba där nere.
Ja, och så rullade jag över till Luxemburg och tyckte det var helt fantastiskt häftigt. Och Luxemburg är en stad mitt i Europa. Min fru Ulrika är lärare, så att vi såg möjlighet för henne att komma över också. Så att hon jobbade då på Europaskolan där och jag jobbade med STS-organisationen.
Okay.
Det var 1-2 år sa vi just innan jag, bara för att ha kul med tennisen. Många svenskar där, känner på ett annat liv. Vi landade i 8 år och Håkan lärde mig att göra business av tennis och det tog jag sen med mig vidare hem till Sverige.
Och det ska vi prata mer om. Men först där bara, hur skulle du säga att liksom dina år där nere formade dig som ledare till den du är idag? Vad lärde du dig där nere?
Ja, alltså det viktigaste inte för att nämna något ont om Norrköping eller min uppväxt där, men jag fick alltid känslan av att när man hade en idé eller man hade en vilja att göra någonting, så fick man nästan alltid höra att nej, men det där är ingen idé att du försöker med, för det där kommer inte fungera. Och sen kom jag i kontakt med framförallt Håkan Dahlbo som tittade på mig och bara sa på sin fantastiska skånska: men gör det då! Gör det då! Och det där har liksom etsat sig fast, att ja, men snacka inte utan gör. Och går ut skogen så går ut skogen. Men då har du alltid en erfarenhet med dig. Och på så sätt har jag liksom vågat ta steg utanför ramarna kanske. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen fick vi ju en fantastisk utbildning genom Håkan och framförallt också Fredrik Johansson. Men det breddade kunskapen och intresset framförallt. Men Håkan har ju också lärt mig att tänka business och kring tennisen, och att business faktiskt gynnar spelaren.
Hur då? Berätta mer om det.
Om vi gör ett bra jobb, för vi måste göra ett bra jobb, om vi engagerar oss i spelaren så kommer flera spelare. Då kan vi skapa mer helt enkelt. Så att engagemanget och koncentrationen i att försöka göra bra saker för spelaren leder alltid till bra saker. Det är min erfarenhet.
Just det. För ibland kan jag uppfatta att det nästan är lite fult att tjäna pengar. Liksom.
Ja, det där är ju, jag är ju jätte, i och med att vi jobbar ju här hemma i Stockholm, så jobbar vi både mot förening och har privata verksamheter och akademiverksamheter. Och man får faktiskt vara väldigt försiktig i hur man uttrycker sig, och tyvärr så håller jag med. Och jag tycker att det här, jag som sagt var lyssnade på Håkans intervju, och han pratade också mycket om att du ska vara stolt över att vara tränare, för att det är ett fantastiskt yrke. I det så likt en advokat eller vad man nu väljer, så måste man ju, om man gör ett bra jobb, så måste man ju kunna tjäna pengar, såklart.
Nej, så är det. Vi har kommit in lite på det här då, men du driver ju då Edge Tennis Academy med bas i Saltsjö-Duvnäs tennishall och klubb. Kan du berätta lite vad Edge är och liksom, ja, varför du valde att starta upp det här då? Även om jag förstår att du blev inspirerad av Dahlbo i Luxemburg då. Men berätta lite om Edge.
Alltså anledningen till att jag startade upp Edge, det är flera anledningar. Dels är det då, kommer det då från Luxemburg-tiden där vi jobbade på ett annat sätt, i en annan struktur. Det är en organisation som jobbar mot klubb, men som också hade privata verksamheter. Och jag var chefstränare i en klubb. Parallellt var jag akademiansvarig på vår huvudanläggning. Och akademin var då tänkt och är, den finns ju fortfarande idag då, i Luxemburg såklart, ett komplement för spelare runt om, utanför Luxemburg också. Men vi hade tränare, 10-12 tränare när jag var där, och verkade i lika många klubbar runt om i Luxemburg. Och istället då för att spelare skulle då byta klubbar så hade vi en samlingsplats på vår huvudanläggning där vi då teamtränade istället. Så att den kombinationen tyckte jag var väldigt naturlig och vi ser ju hur det ser ut i Sverige idag med tränare som flyttar, med spelare som flyttar runt. Och det leder sällan någonstans liksom. Sen anledning nummer två, det var faktiskt att jag, när vi kom hem till Stockholm så var det familj, två små barn, bygga hus. Och jag kände att jag orkar inte riktigt driva bolag och valde då istället att ta anställning. Mm. Och då hade jag två anställningar, två halvtid, en i Saltsjö-Duvnäs och en i Huddinge tennisklubb. Och det kändes ju superbra till en början. Men sen, alltså Linus, alla dessa arbetsuppgifter. Det tog knäcken alltså. Jag gick från 35-40 timmar på banan ner till då, var huvudtränare och skulle då sköta huvudtränare i Duvnäs och jobba med Rickard Sjöqvist som då var head coach i Huddinge. Så det var två halvtider. Så att jag gick ner, jag hade inte ens 20 timmar på banan. Jag hade noll fokus på tennisen. Jag hade bara alla beställningar, klubbkläder, brimackor till pensionärerna. You name it. Alldeles för mycket klubbuppgifter som jag bara kände att det här passar inte mig överhuvudtaget. Jag har ingen energi ute på banan. Då kom ju tankarna tillbaka då till Luxemburg-tiden och just att viljan att stå på banan. Jag är tennistränare. En tennistränare ska stå på banan och jobba med spelare. Så där är bakgrunden till att jag startade Edge Tennis Academy.
Så det var egentligen att du ville jobba med sporten mera? Alltså med tennisen då?
Jag vill jobba med spelare på banan. Utveckla dem. Vårt långsiktiga mål och det vi står för är det utbildning. Och vi vill alltid hitta lösningar där vi kan komplettera skola och tennis. Så där vårat slutmål är college till exempel då i USA. Och det har vi lyckats bra med. Vi har skickat över 20 spelare till college runt om i USA.
Okay.
Så att jag har skapat, eller målet var att skapa en akademi för dels för spelaren, men framförallt för tränaren som vill vara tränare. Så att i våra team så är det så att vi står jättemycket på banan. Jag står själv 35 timmar på banan. Mina kollegor, min head coach i tennisskolan i STTK står närmare 40 timmar. Vi har några killar på konsult som också står 35-40 timmar på banan. Så att där liksom är grundtanken. Och det vi gör är just utbilda i tennis. Och det är liksom det. Visst måste vi administrera tennisskola och sådär, men det är inte så att vi jobbar bara med tennis. Vi jobbar inte med några klubbfrågor eller gör några andra events, utan
Men det är ju ett samarbete mellan klubben och er akademi. Har jag förstått det rätt då? Hur ser den fördelningen ut liksom? Eller hur går de in i varandra?
Det är så att STTK STK outsourcar hela all träningsverksamhet till Edge.
All träningsverksamhet,
precis. Tar vi hand om.
Okej.
Yes.
Vad finns det för fördelar för klubben i det upplägget?
De slipper, alltså det blir en win-win, för att klubben, jag vill sälja tennis. Mm. Jag behöver banor. Det är en del i det hela. Det är den enda fighten vi har. Jag med STTK. Jag vill ha flera banor. Det går inte. Du har redan för många banor. Den viktigaste uppsidan tror jag för en klubb. Det är ju personalansvaret. Klubben slipper ju personalansvar.
Just det.
Tränarna är ju anställda i mitt bolag då.
Men om man tänker från ditt perspektiv då, om ni driver hela tennisverksamheten för klubben, eller träningsverksamheten, varför skulle du egentligen inte kunna göra det du gör nu fast bara i en vanlig klubbregi då? Vad finns det för fördelar med att du gör det i privatiserad verksamhet?
Nej, men det gör att jag får större del av kakan. Jag tar ju in hela träningsintäkten.
Just det, jag är med.
Så det är ju uppsidan för mig, samtidigt som att det är om jag ska lyckas med det här, då måste jag göra ett jäkla bra jobb. Annars kommer ju Saltsjö-Dunäs vända sig till någon annan såklart. Och då... Och det gäller att vi är bra där ute på banorna och att vi har tillräckligt med medlemmar som vi kan jobba med.
Just det. Får ni ändå ta del av så här, alltså föreningsförmåner, typ lokstöd och sådana grejer för träningen?
Ja, absolut. Det är ju föreningen det är STTK som tar in den delen. Så att vi tar in träningsavgifter via klubben, för det är klubben som äger medlemmarna.
Just det.
Det är vi som utför träningen, men det är klubben som äger medlemmarna. Så att medlemsavgifter och lokstöd, det tar klubben in på junioren.
Just det, jag förstår. Du sa innan att det ändå är en balans där mellan liksom att du driver en akademi, det är en förening och så vidare. På vilket sätt måste du balansera det? För det låter ju ändå som att all träning sker ju i privat regi. Finns det ändå saker som man måste ha i beaktande ur ett föreningsperspektiv liksom?
Nej, egentligen inte. Det vi gör utöver det, alltså träningsverksamheten som är ren klubbverksamhet, det är ju att STTK accepterar och tillåter att jag har en fristående akademiverksamhet på anläggningen. Så att parallellt med att vi har klubbträning så har vi också akademiträning, och där tar vi då in externa spelare.
Okej, jag förstår. Min bild är också att akademier ibland, eller allt som är privat, är lite dyrare. Är ni dyrare också än en vanlig liksom föreningsavgift så att säga?
Ja, vi på akademibanan så är vi färre spelare. Okay. Det är egentligen det som styr. Så att i tennisskolan så har vi upp till 6 spelare, och i akademin så är det max 4 spelare per bana.
Okej.
Okay. Så att det är det som skiljer egentligen.
Hur många spelare kan man säga ingår i akademin idag?
Akademin har vi cirka 30 spelare i nuläget. Okay. där vi har en balans på 70-30 ungefär, 70% STTK och 30% externa spelare. Just det. Och de kommer från runt om hela Stockholm egentligen.
Ja, jag förstår. Så man kan säga att ni även har träningsverksamheten för klubben. Det gör att, alltså att du kan gå runt ekonomiskt då, eller?
Anledningen till att vi jobbar mot klubb, det är ju att det är ju klubbarna och medlemmarna finns. Ja. Det är där liksom vi måste hämta upp, det är där vi måste starta, sen det är ju utgångspunkten. Mm. Och sen kan vi toppa den verksamheten med akademiverksamhet.
Ja, jag förstår.
Och den akademiverksamheten är ju liksom, det är ju verkligen det som är tanken, att alla ska få som jag berättade och beskrev om Luxemburg där, att det är ett komplement, och vi vill inte att spelarna ska flytta runt till andra klubbar, utan vi vill att de ska kunna spela vidare i sin hemmaklubb.
Just det. Det har ju liksom de senaste åren liksom lite slarvigt uttryckt ploppat upp lite fler externa aktörer och akademier i Sverige. Mm. Tror du att det är framtiden, eller? Att det är mer privata verksamheter? Om vi pratar tennis.
Det är en bra fråga. Tidigare, föreningarna är ju liksom uppsamlingen för en nybörjare, någon som vill spela tennis. Så att jag tror ju absolut att föreningarna är en nödvändiga på alla sätt. Jag tror att det är där vi ska vara och jobba, men jag tror att vi måste nog, som jag beskrev med tidigare då, anställningstid där, det är liksom man tappar koncentrationen på banan, man tappar koncentrationen i spelaren. Mm. Där måste man nog titta på. Jag måste säga att jag tycker att det finns en drivkraft i att driva bolag, att vara privat, för att du kan inte gömma dig bakom en anställning. Är du tills vidare anställd? Den här är intressant. Om jag nu lever på det här och jag har en tennisskola, plats, tid, bana. Om jag nu som företagare har möjligheten att ha 6 spelare på banan, samtidigt som jag måste leverera en bra produkt, så är det klart som företagare att där har jag ju en uppsida. Mm. Om jag är anställd och måste dammsuga banor och byta glödlampor och stå på banan, då är det ju skönare om det är 3 på banan eller 4 på banan.
Just det.
Och där tror jag liksom det privata, det driv som gömmer sig bakom det där, som finns i det där, det är en drivkraft som jag tror är jätteviktig. Jag tror att vi är lite små irriterade på paddelsidan här nu, och vi har tränarbrist och alla driftiga tenniskillar och tjejer som liksom har stångat sig huvudet i väggen nu, de driver paddelhall idag och tjänar en jävla massa pengar. Jag tror inte bara det är dåligt. Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det där kommer bli väldigt intressant att se vad det tar vägen. Det är privatägt eller bolagsägt. Padden är nu invald i RF. Man bildar föreningar. Så det blir ju att man går från andra hållet och bildar en styrelse. Jag tror att de som driver paddelverksamheterna, de är nog jäkligt måna om vilka som sitter i den här styrelsen som ska driva den här föreningen. För att det hela tiden finns ett vinstdriv, och i det så måste man ha kontroll på vad som händer, såklart. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker där på det exemplet du gav där med att man som egenföretagare kanske är mer mån om att behålla kvaliteten då, liksom. Man kan inte gömma sig bakom något. Är det inte också lätt att man liksom stoppar in en extra spelare på banan för att det ger mer cash också?
Nej, utan det är ju så att vi, för vår del så är det ju så att vi vi kan ju inte röra oss fritt. Om vi tittar på klubbsidan, så vi rör oss ju absolut inte fritt, utan allting är ju förankrat i klubbens styrelse. Där har vi ju stadgar som vi måste anpassa oss efter. Just Saltsjö-Duvnäs tennisklubb, god förening i Nacka, vi har RF. Det som är bestämt, det är bestämt, och det är klubben som vi kommer med förslag, men det är klubben som tar besluten, och det är klubben som äger klubben. Så att, okay. Det har vi inte så mycket, och vi kan komma med förslag, som sagt.
Just det. Ja, jag är med. Ja. Tänkte vi ska gå in lite på ledarskap, Joakim. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
Oh, favoritfråga, beskriva dig själv.
Jag vet, de är svåra. Men...
nej, men jag...
Eller vad vill du stå för typ av ledarskap?
Nej, men det är faktiskt... vårt akademinamn, det är ju lite kaxigt där med Edge, men det står absolut inte för spetskompetens, utan... egentligen så är det så att Edge är framtaget, som jag beskrev det, för tränaren som vill vara tränare. Och Edge är, det är ledord, det är våran värdegrund som vi står för och som vi måste leverera. För att vi som tränare, jag tycker generellt att många ledare lägger alldeles för mycket ansvar på individen. Det är upp till dig där. Du måste engagera dig mera. Men vi har genom åren sett att om vi engagerar oss tillräckligt mycket och visar spelaren att det här är viktigt för oss, då får vi med oss spelaren. Mm. Så att Edge är ganska roligt faktiskt. Det är framtaget. Jag har på en whiteboard typ 50 post-it-lappar med slogans, olika ord. Och som, du vet, bara helt så här, allt från högt och lågt liksom. Och till slut en dag så står jag framför den där tavlan, eller så jag stod framför den där tavlan varenda jävla dag. Så plockar jag ner så här: engagemang, drivkraft, glädje, energi. Och där vill jag bilda Edge. Jag har en stor reklamskylt i Duvnäshallen med ett omvänt E. Och våra ledord, och den tittar vi på typ 15 gånger om dagen och påminner oss om att det är faktiskt där vi står för, och det är där vi ska leverera. Och om vi gör det, då kan vi också kräva det av våra spelare, vilket vi alltid får tillbaks.
Hur gör du då liksom som ansvarig för att liksom se till att det här efterföljs dagligen då?
Alltså jag har ju sånt fantastiskt tränarteam. Jag är en av Sveriges bästa tränarteam lätt. Och jag har engagerade killar, bara killar i nuläget. Vi har assisterande tränare, 10-tal, där vi har många fantastiska tjejer. Men just core-teamet är bara killar just nu. Men där har vi, inklusive mig själv, tränare som är dedikerade, som vill stå på banan, som älskar att stå på banan. Så att det är liksom, Vi är tillsammans Edge, vi brinner för det. Så det är liksom för vår del en icke-fråga. Vi behöver inte, liksom inte diskutera. Det är klart att vi diskuterar och saker händer, men vi har alltid ett gött engagemang i teamet. Så att det blir mer planeringsfrågor och hålla struktur och alla hjälps åt. Alla följer alla planeringar och det är fullt ös. Okay.
Hur många tränare är ni i liksom den här core-gruppen som du snackar om?
Det är 4 stycken.
4 stycken, okej. Okay. Just det. Och liksom om man ska liksom vara mer specifik då, vad är det ni gör som liksom sticker ut liksom?
Vi vill utbilda i tennis och vi har alltid någon från core teamet i alla led, så att även våra yngsta, all vuxenträning så är det vi i core teamet som tar hand om spelarna och är bland spelarna och utbildar spelarna. Alla klubbar, organisationer, akademier nischar sig på olika sätt. Vi står väldigt mycket för tävling, utbildning. Man kommer till vår tennisskola för att lära sig att spela tennis. Vi vill att tennisen ska vara drivkraften. Vi behandlar alla lika. Vi kör lika hårt med alla. Så det är väl det som sticker ut. Om man jämför med några av grannklubbarna kanske då lite mer sociala. Har massvis med sociala aktiviteter och det har inte vi så mycket. Utan
men det är bra också ibland då?
Jo, vi tycker att det är jättebra. Vi tycker det är superbra. Gustavsberg, helt fantastisk klubb med Erik Botvinsson i spetsen. Riktig kung. Det är också stor klubb, breddklubb. De jobbar för att få en större tävlingsgrupp. Men vi liksom, det skiljer sig helt. Vi väljer som sagt att inte fokusera på de sakerna. Och vi som coacher, vi kan fokusera på träning helt enkelt. Och utbilda så många som möjligt. Och försöka få med så många som möjligt. Sen är det ju så att vi tappar ju en del spelare på att vi har den linjen, men samtidigt har vi fullt i alla verksamheter och det blir så, några vill köra lite hårdare, då kanske de kommer från någon av grannklubbarna om vi kommer överens, vilket vi ofta gör, och vi kan rekommendera någon som vill komma in i lite mer social verksamhet och få lite skönare häng kanske. Kan vi rekommendera då exempelvis Älta eller Gustavsberg.
Just det.
Att, ja.
Just det.
Så det. Där sticker vi ut lite.
Tror du det går att liksom få fram lika bra spelare i det du kallar sociala verksamheter eller?
Jag tror att man behöver sin klubb. Man behöver närhet. Jag hade en spelare för några år sedan som jag hjälpte, en tjej som är jätteduktig. Han var alltid trött på gränsen till att bli skadad. Och så räknade vi ut att han hade 26 timmars restid varje vecka till diverse olika fystränare och anläggningar och ett serielag och allt vad det var. Så att det tror jag. Men samtidigt tror jag på, jag tror att det är viktigt att vi tar fram mycket mer grit i träningen. Jag tror att vi behöver skapa flera sammankomster med spelare på olika sätt. Jag tror att vi behöver skapa en miljö för spelarna där det är lite tuffare tag. Där man anstränger sig mer, där det är högre krav på spelarna. Jag tror att man behöver spela betydligt fler hatmatcher mot klubbkompisar. Man ska inte vara rädd för de sakerna, tror jag. Jag tror att där i det så skapar man ett bra grit, och det är lite för mycket mellanmjölk, tycker vi ibland.
Tänker ni, har ni den här filosofin ända från de yngsta åldrarna, eller?
Ja, absolut.
Och hur unga spelare pratar vi om då? Typ.
Ja, de yngsta som jag kör ganska hårda 90 minuters pass med, de är ju födda 2012.
Nio år typ då.
9 år gammal.
Just det. När vi pratar om att, liksom, att det gäller att man tränar hårt och liksom grit och så vidare. Skulle du liksom säga att ni tränare också har liksom en tuff ledarstil på banan?
Vi kör tuff ledarstil. Jo, men det skulle jag säga. Vi kör på rätt hårt. Och vi kräver en hög ansträngningsnivå och koncentrationsnivå. Så att, det skulle jag nog säga.
För min uppfattning ibland i liksom framförallt klubbverksamheter då, att är man för tuff och ställer för mycket krav, så får man det tillbaka på sig ibland.
Ja, det får jag. Nej, jag upplever inte att vi får det. Du menar från föräldrar eller?
Ja, liksom, eller spelare som kanske inte riktigt köper in på det liksom.
Nej, men det är klart att det förekommer. Men igen, oftast så, och det är väl det som är erfarenheten efter alla år, att om vi tränare orkar leverera, orkar visa att det är viktigt att Kalle lär sig den här forehanden eller lär sig det här hoppet eller kan göra ordentliga armhävningar, då rycks de med i det. De tycker det är positivt. De tycker om att det är någon som bryr sig. Så det är inte 100%, men 98% i alla fall, skulle jag säga.
Just det. Du nämnde där innan att det är liksom att spelare också ibland lämnar för andra föreningar och så vidare. Hur var det i början när du startade upp liksom den här verksamheten, när man skulle liksom få in de första spelarna? Kan du berätta lite om starten, hur du gjorde för att rekrytera i början?
Nej, men jag har aldrig rekryterat spelare, utan det är spelare som dels har vi alltid haft spelare från Duvnäs, men det har liksom alltid kommit spelare från olika klubbar, just för att vi går utanför klubbramarna, tror jag. De får nys om vad vi gör och vem vi är, och vill prova och träna med oss, helt enkelt. Så har jag varit i Nacka i Stockholmsområdet sedan 2005 nu, och alltid jobbat med många externa spelare.
Okej, jag förstår. Så det gick ganska naturligt i början då, liksom, att få
Jag fick såklart skjuts i att jag framförallt plockade fram Kalle Söderlund. Så att jag var ute och reste mycket med honom innan han flyttade på sig till Salk och sedermera Good to Great.
Just det. Tennis Fashion är en nischad distributör som hjälper globala varumärken att nå framgång i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De har starka relationer med stora online-återförsäljare, rikstäckande kedjor och individuellt nischade butiker. År 1983 startades företaget genom att ta in Prince Sports tennisracketar till Skandinavien. Genom åren har Tennis Fashion blivit en agentur med flera varumärken som säljer och distribuerar kläder, skor och utrustning inom sport och fritid. Varumärken som de tillhandahåller är bland annat Nike, Nike Swim, Odlo, RS, Prince Tennis och Prince Padel. Med en stor passion för tennis är både jag och Tennis Fashion glada för det här samarbetet. Tack Tennis Fashion! Nu ska vi lyssna på ett klipp från ett tidigare avsnitt med Rickard Vagi. och sen ska vi diskutera det.
Ingen kommer få fram en spelare i en klubb, så är det ju. Det tror jag inte ens att någon tror på längre.
Nej,
jag tror det. Att ta fram en tennisspelare i en klubb, enbart klubbträning, det är ju inte möjligt. Och det tror jag alla förstår. Du måste ju ha en satsning som innebär att du kör ensam eller privat eller liksom, och får in de timmarna. Och sen så måste allt stämma. Jag tror det är supersvårt att... jag vet inte hur många som satsar på det viset i Sverige. Jag tror inte det är många som kanske har råd att göra en satsning. Jag tror inte det är många tränare som är villiga att göra den satsningen heller. För det är ju...
Vi har precis lyssnat på ett klipp med Rickard Vagi från ett tidigare avsnitt där han säger att han tror inte att det är möjligt att få fram spelare i enbart en klubbmiljö längre. Då är ju såklart min fråga, tror du det är möjligt att gå den vägen om man vill nå internationell nivå? Eller behövs det liksom att externa setups liksom?
Jag tror nog faktiskt både och. Vi har ju större klubbar runt om i Sverige som har ekonomi och resurs och möjlighet att skapa den miljön och har tillräckligt med banor för att kunna erbjuda rätt typ av setup. Så det tror jag definitivt. Jag tror som för vår del, för oss ut Nacka, Värmdöområdet, så finns det inte den möjligheten, utan där måste vi samarbeta helt klart.
För att det finns för inte tillräckligt stora klubbar, menar du då, eller?
Ja, inte precis. Det finns inte tillräckligt många spelare i vardera klubb. Och det i sin tur gör att det blir sprickor. Det går inte att få ihop tillräckligt stora team som tränar tillsammans. Så då behöver man sammankomster eller jobba med edge om man vill.
Just det, såklart. Just det. Men du berättade där att Carl Södlund, att du jobbade med honom länge. Varför gick han vidare sen då, till exempel?
Nej, men han blev så pass bra att vi kom överens om att han behövde komma in i just ett större sammanhang där det fanns flera spelare.
Okay.
Så att, av den enkla anledningen.
Just det. Du sa, Joakim, att en målsättning hos er på Edge är att spelarna ska nå college. Hur har ni liksom kommit fram till den målsättningen?
Nej, men vi tror att det är viktigt att man, dels för att man ska lyckas med sin tennis. Är du duktig i skolan så kan du slappna av på tennisbanan. Om du slutar skolan tidigt och bara satsar på tennisen och det inte går bra, ja, men då infaller det sen naturlig stress. En erfarenhet från Luxemburg-tiden var just Ann Krämer, rankad 18 på WTA, var på väg upp mot topp 10, fick en kronisk inflammation i en sena i handleden och så var karriären slut. Så att jag tror att man måste, dels för tennisens skull, men också för framtiden, så ska man säkra upp med en bra utbildning, absolut.
Okej. En svår bit som i alla fall jag upplever när spelarna når en viss nivå är ju för ledarna att kunna vara med på tävlingar och resor i en tillräckligt stor utsträckning. Hur tänker ni kring det på Edge och hur löser ni den biten?
Det är lite olika. I nuläget så hittar vi liksom individuella lösningar, kan man säga. Så att dels har vi en partner i Dave Bendelin. Det är rätt roligt, han och jag har faktiskt aldrig pratat med varandra, men det ser man nu liksom så här, business for the business. Jag har inte tiden att vara ute så mycket på tävlingar. Han har ett nätverk, han har fantastiska camps och tävlingsresor. Så det har ju blivit naturligt för mig att liksom, ring till Dave, han hjälper dig vidare.
Just det.
Så att det har varit det är en del, och sen så...
Men vänta, men ni har alltså aldrig haft någon kontakt överhuvudtaget?
Nej, vi har mejl ett par gånger bara. men då gällande ett par spelare. Så att det är rätt häftigt faktiskt.
Ja,
jag ska ringa honom. Kanske dags.
Ja, det är häftigt faktiskt. Ja.
Ja, men sen så, nej, men individuella lösningar som sagt. Vi har spelare som reser med andra spelare. Vi har spelare som reser väldigt mycket med sina föräldrar. Och där vi är med hela tiden från hemmaplan. Och de skickar diverse videos eller ringer och vi pratar och sådär. Så jag tycker att det har funkat riktigt bra. Sen har jag varit ute mycket tidigare, men just nu så har vi valt att jobba mycket på hemmaplan, och sen har ju covid kommit emellan också såklart. Så att,
men tror du inte egentligen att det ändå finns en fördel att se spelarna själv spela match, eller?
Jo, absolut. Definitivt. Så är det definitivt. Så att det är väl någonting som vi har som mål att... Jag kommer ihåg min egen uppväxt där, när Fidde Rosengren kom med den där jäkla Växjö minibussen liksom. Då visste man att okej, nu kommer de.
Ja,
det är ju ett mål. Ja, nej, men det är ju ett mål, absolut, definitivt, som ligger på projekt och framtid. Och det är som du säger, att det är, när man är ute med spelarna och man har lite medvind och spelarna vinner lite matcher, så att man får ligga kvar på tävlingar och träna och vässa hela tiden, så ser vi ju, ja, men man ser en naturlig och ganska snabb utveckling, definitivt.
Just det. Sista fråga där, lite på de här ämnena. Även fysträningen är ju en bit som man diskuterar ofta om spelare och i klubbmiljöer och så vidare. Hur har ni tänkt kring den, och hur jobbar ni med just fysbiten?
Vi kör ju jättemycket fys. Men vi kommer ju från STS som sagt, och Fred Johansson. Så att vi kör ju väldigt mycket, vi kör ju träningspass, och vi kör träningspass även i tennisskolan, där vi integrerar fysen alltid, skulle jag säga. Så att alltid skuggtennis, alltid väldigt mycket fys på banan. Sen har vi spelare som träffar Fredrik regelbundet. Sen har vi ett nystartat samarbete med en kille ute i Haninge som heter Danny Lundmark. Som är fystränare och kiropraktor, som dels kommer jobba med oss tränare, men också framförallt jobba med rehab och fysprogram till spelarna.
Okej, okay. Ja, läckert. Det är skitbra ju. Joakim, vi ska gå in på lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
Jag dömer inte hela människan för att personen i fråga kanske har en avvikande åsikt. Eller jag har en avvikande åsikt. ja, det är nog faktiskt... sen några år tillbaka så tänker jag så.
Okej, okay. Det är nog ganska bra. kan jag tänka mig.
Jag tror att mycket kanske går tillbaka till en själv, vad vet jag.
Ja, det är bra. Hur utvecklar du dig själv som tränare idag?
Nej, men jag har, i och med att vi har startat akademin, så jag är ganska praktiskt lagd. Jag är inte så teoretiskt lagd, så att jag försöker alltid att ha en del utanför min verksamhet. Jag till exempel nu startar nya projekt. Därigenom lär jag mig mycket. Nu ska vi starta ett samarbete med Nacka idrottsskolor och starta en tennisprofil. Så att det jobbar jag mycket med nu. Tidigare har jag jobbat på Good to Great parallellt. Jag jobbade med Tau ett tag, med Micke Stripple, Fredrik Johansson, Micke Schelin. Jag startade akademi där vi hyrde in oss i Farsta ihop med Micke Schelin. Och nu gör vi det här. Så att, på så sätt, alltså, jag tycker om att komma ut, träffa människor på banan. Jobba med andra människor och sen ta med mig det tillbaka hem, utveckla egen verksamhet. Lite som lite copy på Dalbo. Han kom alltid med ny input, lärde sig saker, och det har jag kopplat lite, att du kan inte bara liksom stå i bland dina och göra ditt, utan du måste ut och se vad andra gör också.
Ja, det är sant. Har du fortfarande kontakt med Dalbo?
Nej, faktiskt inte. Inte i nuläget, men jag är bra sugen på att ta upp kontakten igen, definitivt.
Ja, det får du göra. Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
Vad sa du? En gång till.
Vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
Oj.
Ja, den är lite lurig.
Den är lurig alltså. Jag kan inte svara på den raka arm, alltså. Sorry.
Okej. Vi tar nästa. Om du var en form av härskare över svensk tennis, vad skulle du tycka liksom var det första du skulle fokusera på att förändra då?
Man måste nog bestämma sig. Jag tycker att jag läste lite Game Change 2030. Det är fan bra. Men då gör vi det då. Liksom.
Det är liksom, tillbaka till det man, du sa i början.
Ja, faktiskt. Och när man läser då så har man målsättning att så här många procent ska delta. Och så, liksom, ska jag sadla om nu och bli golftränare? Jag kommer inte kunna bli golftränare om jag inte tar en PGA-utbildning. Så är det. Ja. Och that's it. Liksom. Och då får jag förhålla mig till det. Och det är väl det som jag tror liksom krävs om man ska liksom prata förbundsnivå. Att på något sätt så måste man liksom, den linjen som man bestämmer måste man ju liksom verkligen genomföra. Sen hur man gör det, ja, det är skönt att jag inte behöver svara på de frågorna. Men det är nog vad jag tycker.
Okej. Jag tänker där med, som delvis privat aktör nu då liksom, har du mycket kontakt med liksom förbund och region och så? Eller hamnar man lite utanför den biten när man jobbar privat?
Nej, det är ju så att man hamnar utanför lite grann. Sen har jag en god relation med Stockholms Tennisförbund, absolut. Och Per Henriksson, superkille. Verkligen. Allt som jag från liksom, akademiperspektiv har velat bolla och har bollat genom åren, det går liksom inte. Går inte att genomföra. Till exempel har lagt fram ett förslag att men de, ni, ni har ju 9 elever. Sen finns det ju en rad 9 elever som söker 9 som inte får plats. Vi finns här. Och det är ju liksom vi, Jerko Müller i Södertälje, alltså som är superkillar, som är jätteduktiga. Nu tycker jag också det blir intressant med Landsberg och Denburg, se vad de hittar på RQT. Det skulle ju finnas, om man pratar om spelaren då, möjligheter, men jag upplever liksom, nej, jag har inget. Sen sitter jag ju då lite på klubbsidan sådär, så att vi har ju ändå en dialog hela tiden. Men när det gäller akademidelen så där känner jag inte att jag har någon backup.
Nej, okej. Okay. Är det lite synd eller?
Ja, det tycker jag. För det är ändå spelarna vi pratar om.
Ja. Ja, exakt.
Spelarna, det är ständiga frågan. Det är liksom, hur ska vi få fram fler spelare i Sverige?
Ja, ja.
Finns det aktörer som kan hjälpa till? Och då får inte förbunden stötta det. Ja. Jag tror nog Per Henriksson skulle tycka att det var bra, men han... Jag tror faktiskt det, om jag ska vara helt ärlig.
Vågar han inte riktigt? Ja, jag förstår.
Nej, jag tror inte han får. Jag tror inte han har möjligheten att gå den vägen. Så är det.
Jag förstår. Jag upplever ju att man pratar ofta om spelaren i centrum. Men det är förvånansvärt ofta spelaren är den som hamnar i kläm till slut. Är min känsla.
Nej, men det är för mycket. Jag kan ju bara gå tillbaka till... min tid som anställd, att det var ju liksom, när jag gick ut på banan så vi hade ju tankar någon annanstans. Det var för mycket föreningsfrågor, det var för mycket med allting runt omkring. Vi tränare, vi pratade aldrig om spelare. Men så fort jag gick eller slutade som anställd och började driva då Edge, så var det automatiskt för mig automatiskt så att det var spelaren som hamnade i fokus. Så att jag håller med. Tyvärr är det så. Jag tror att man fastnar i för många tunga föreningsfrågor som gör att det inte finns utrymme att ta hand om spelarna på det sätt som krävs.
Ja, det är för jäkla synd faktiskt. Vi närmar oss slutet här, men jag tänkte här att om det nu är liksom någon tränare som till exempel går i tankar att starta eget, vad har du för råd och tips till de som ändå är sugna på den vägen och har en idé?
Ja, först och främst så det gäller ju att våga göra det. Nu sitter jag där jag sitter, men jag har nog förkortat mitt liv med 10 år. Det har varit en tuff väg att gå, absolut. Jag tror att man måste vara uthållig. Det finns ingen quick fix. Du måste göra en setup. Du måste ha en idé. Och du måste kunna ta lite smällar på vägen och verkligen orka jobba långsiktigt. Och så om man hör av sig till mig om man vill, kanske jag kan hjälpa till.
Ja, det är ju perfekt. Tror du att du kommer jobba eget liksom för alltid eller kommer du gå in och ta en heltidsanställning någon gång i en klubb?
Nej, alltså vad min vilja absolut inte. Men sen vet man vet ju ingenting om framtiden och vad som händer, så att det är, men mitt spontana är nej, absolut inte. Ja. Absolut inte. Jag känner mig instängd direkt, tror jag.
Ja, jag hör dig. Joakim, det har varit superintressant att prata med dig. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och fortsatt lycka till.
Ja, tack så jättemycket. Vad kul.
Det här var Joakim Alvetoft och tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Jag själv tycker att det är Otroligt intressant, och jag är glad över att Joakim vill vara med och dela med sig av sin berättelse. För jag tror att för att vi ska få fler att vilja satsa på att bli tränare, så är det viktigt att få ut att det finns andra karriärsvägar att gå än att bara liksom ta en heltidsanställning i någon lokal klubb och sen hoppas bli upplockad av en större klubb så småningom. Utan det går att göra sin resa på andra sätt. Det går att starta eget. Det går att hitta liksom andra yrkesvägar att få jobba med tennis än den vanliga traditionella föreningsvägen, så att säga, utan att liksom klanka ner på den. För jag tror att det är en stor anledning till att vi tappar tränare till padden, att man inom i sporten paddel känner att men det finns så mycket, det finns en tydligare karriär att göra. Både liksom att man kan tjäna kanske lite mer pengar, men man kan också påverka mer. Och jag tror också, utan att egentligen ha någon aning, men jag tror att i och med att många paddelklubbar är externt drivna, så när man får in en bra tränare till sin paddelhall, så tror jag man är mer mån om att ta hand om den tränaren också. För att man ser ett ekonomiskt värde också i att ha bra och duktiga tränare, som jag tror kanske inte tennisklubbar alltid är så jättebra på att ta hand om. Har man en bra tränare i en tennisklubb, så är jag inte säker på att liksom det verkligen uppmärksammas på samma sätt, och man blir liksom sedd på det sättet. Sen med det sagt, så tycker jag också att i det här avsnittet så har vi pratat väldigt mycket om träningsverksamhet. Och jag tycker att i Sverige är det väldigt vanligt att vi pratar om ett träningsupplägg och om hur vi tränar. Men vi måste också börja snacka mer om tävlingsdelen av att vara tennisspelare. Och det här är ingen kritik mot Joakims verksamhet, för jag tror att de gör ett kanonjobb liksom med träningsdelen. Men vi måste också börja ta hand om tävlingsbiten ännu tydligare. Hur gör vi för att följa upp spelarna på tävlingar? Hur ska vi kunna resa mer med dem? Och så vidare. För det är trots allt ut på tävlingar man blir liksom en tennisspelare internationellt. Och där tror jag många kan bli väldigt mycket bättre. Och den biten tror jag är nästa steg för oss i Sverige att börja ta tag i. Hur ska vi förbättra tävlingssetupen för våra spelare? Men det är kanske en fråga för ett annat avsnitt. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Vill ni kontakta Joakim, så lägger jag hans kontaktuppgifter i show notesen. Och glöm inte heller besöka www.linuspabaslinjen.com för fler reportage, artiklar och videos om tennis. Tack för idag! Ihop med min partner Advertising Products Nordic så kan Linus på baslinjen nu erbjuda ett kanonerbjudande på den kanske perfekta julklappen, både för er privatpersoner men också för föreningar eller andra företag som vill ge sin personal en uppskattad gåva i slutet av året. Med Joyful Gift Card så finns det ett brett utbud av många valmöjligheter där mottagaren själv kan handplocka sin present. Det vill säga ett presentkort där man kan välja mellan en rad olika produkter från välkända varumärken som till exempel Kraft, Orrefors, Kosta Boda, Edblads med flera. Tack vare samarbetet mellan Linus på baslinjen och Advertising Products Nordic så erbjuds nu 15% rabatt på de här presentkorten. Och där dessutom 10% går tillbaka till den här podden. Så ni hjälper till att göra den här podden möjlig att fortsätta med. Kontakta info@advertisingproducts.se för mer information eller för att göra era beställningar. Tack så mycket!